Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden! Idag handlar det om dataspel eller datorspel, videospel, konsolspel, PC-spel, arkadspel. Kärt barn har många namn, men vi har valt att kalla det dataspel här. Jag är lite nyfiken på hur allt började och vilka milstolpar som passerats i utvecklingen av spel från 70-talet och framåt. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Dataspelen har en nästan lika lång historia som datorerna själva. Men det är först på 70-talet de digitala spelen sprider sig på riktigt. Idag spelar vi dataspel både på persondatorer, spelkonsoler och i våra mobiler. År 2007 gick spelindustrin om de svenska biograferna i omsättning och idag är Sverige även ledande när det gäller spelproduktion. Den som ska berätta för oss om dataspelens utveckling är Martin Lindell. Han arbetar med produktutveckling på ett av Sveriges största spelföretag och är dessutom författare till ett flertal böcker om dataspelshistoria. Varsågoda, allt du vill att veta om dataspel med Martin Lindell.
Hej Martin Lindell och välkommen till podden.
Hej, tack.
Hur började ditt intresse för spel?
Oj, det här är en lång historia. Någonstans så började med min storebror. Han hade några primitiva tv-spel. Vi pratar nu tidigt 80-tal. Han är några år äldre än mig och hade två stycken. Intellivision var den ena från Mattel. De som kanske man känner igen mest har gjort Barbie-dockor och dylikt. De gick in på tv-spel. Det blev en stor grej på början av 80-talet. Och sedan en slags pongklon, alltså den här med svartvita prickar som studsade. Den hade även en ljuspistol som om man riktade den mot en lampa så fick man full poäng. Den reagerar väl någon slags på ljuset eller någonting.
Väldigt primitivt.
Så där brukar jag springa upp på hans rum på övervåningen. När han var fortfarande i skolan så spelade jag i smyg på hans.
När kom de första digitala spelen?
Ja, man kan ju gå tillbaka väldigt långt. Redan för länge sedan, vi pratar alltså nu 50-talet, så gjorde man alltså den tidiga experimenten. När det började komma datorer och det var fortfarande var liksom stora åbacken som var hos forskningsanstalter och liknande.
Stordatorer.
Exakt, sånt som fyllde ett helt rum. Det var som, tänk oss en tvättstuga fast en dator. Och då var den ändå många gånger mer primitivt än man var i fickan idag med mobiler. Då gjordes det ju lite olika experiment, som Tennis for Two är väl ett av de första. I Sverige på något som kallades siffermaskinen i Lund, Smil. Så gjorde man NIM på 50-talet. Och det var något sånt där typ plockepinnspel. Man ska ta den sista pinnen eller något sånt där. Och så man får ta ett visst antal. Så jag gjort många experiment. Och några av dem då ledde ju till att bli någon form av liksom kommersiellt spreds. Det är väl intressant att nämna är att apropå just forskning och dylikt så militärens forskningsanstalt i Sverige gjorde väldigt mycket simulatorer. Det var egentligen inte spel för lek, men de fungerar ju precis som dagens, ja, kanske inte så avancerad, men viss mån med parametrar, dagens strategispel. Så det finns ju en koppling där också. Det var kul att dessutom många av dessa skrevs av kvinnor som var programmerare där. Bland annat då Elsa Karin Bostedt ledde ju en grupp. Och det har väl att göra med att programmeraryrket var som ett sekreteraryrke då. Men det är rätt kul att många av de här tidiga svenska liksom varianterna var faktiskt skrivna av kvinnor. Mm. Men kommersiellt, då behöver vi gå till 70-talet någon gång. Så de här då, man gjorde lite test med så kallade arkadspel. Skärm med kabinett, myntinkast, ger dig en spelomgång. Så du stoppar i då en quarter eller en krona eller vad det kan vara. De första var ju Computer Space från Atari. Och de fick ju sedan en hit med något som heter Pong. Alltså där pinne, boll, studsar fram och tillbaka. Och det blir jättestort. Och det blir så stort att testmaskinen de hade ute, det var något fel på den. Då kom de dit och kollade på den. Ja, men det är för mycket mynt i den. Den har liksom jammat ihop. Och det här var ju naturligt när det började bli en framgång då, arkadmaskinen. Då tänker man, ja, men kan man inte sälja det till hemmet? Om vi förenklar det, man har ju redan en tv-apparat hemma. Då hade ju en annan tillverkare gjort något som heter Odyssey från Magnavox. Som var lite mer avancerat än Pong när man hade slags färgytor. Om du tänker så här genomskinliga färgytor man stoppar på tvn. Alltså verkligen det här skämtet om nylonstrumpan. Så där någonstans runt tidigt 70-tal, 72, då började det komma för hemmabruk och bli en stor kommersiell grej.
Men skulle du säga att idéerna kommer från arkadspelshållet eller liksom utvecklas det parallellt?
Det kan man väl säga att eftersom man i början så var det ju inte utbytbara kassetter, utan då var det ju en enhet och så hade den då, precis som du sa då, att den kunde ha hockey, pingpong, variant av streck med prick. Men sedan började det då komma på arkadsidan, så experimenterar man ju, det kommer ju breakout där man istället ska streck med prick ska slå bort andra streck och så vidare. Och då görs det fortfarande att varje arkadmaskin har i princip unik hårdvara. Sen är det någon smart person som tänker att, men om jag har självaste enheten som gör beräkningarna kan jag inte bara byta ut spelen, så det kommer utbytbara spelkassetter. Och den heter då, den första varianten av detta slaget heter Fairchild Channel F. Och här någonstans, då börjar vi även komma in att de tidiga hemdatorerna börjar komma någonstans här på slutet på 70-talet. Men det är fortfarande tv-spelen som är de populära och där det sedan då rejält blommar ut, det är återigen Atari. Mm. Så de kommer med en liknande variant med utbytbara kassetter. De kallar den först Video Computer System. Sedan döper de om det till ett nummer istället, Atari 2600. Och den blir en jättehit och säljer miljontals. Och man konverterar eller man gör portningar av arkadspel. Så mycket av de här populära arkadspelen som locka folk till arkadhallarna och stoppa dem fulla av enkronor och quarters. Det är ju spel som Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong. Alla dessa då kommer ju någonstans runt 79 till 81, 82. Mm. De får ju hemmavarianter. Så dels kan det ju vara som Donkey Kong då, de Colecos snappar upp att den här släpper vi på våra tv-spel. Vi skriver ett avtal då med Nintendo, innan Nintendo sin egen maskin. Medan Space Invaders kommer då på någon annan plattform. Så det började bli redan lite då var det ju, byggdes det upp en slags, vilken ska jag välja? Jag vill spela det spelet, men då måste jag ta den. Så lite som idag med Xbox och Playstation och Nintendo Switch eller vilka, ja, Wii U och så vidare. Då var det Intellivision, ColecoVision och Atari 2600 som var de ledande och slogs då om de bästa spelen.
Om vi börjar kika på 80-talet då så börjar ju Nintendos storhetstid där. Och du har ju nämnt Donkey Kong redan som arkadspel. Men då kommer ju någonting som heter Game & Watch, som är små fickspel. De blev väldigt stora i Sverige. Mm. Kan du berätta lite om det?
Ja, absolut. Och det här är lite kul, för att Nintendo har alltså en bakgrund som leksakstillverkare. Så från början gjorde de olika, de gjorde spelkort, sen gjorde de Love Tester, som i princip var någon slags grej man höll, och så gick det elektroner mellan, skulle göra ett utslag om man var kär eller inte. Så de har ju den bakgrunden, den här väldigt lekfulla, gjorde att de var rätt duktiga på att hitta på koncept för spel. Och de kom in på spel, oftast anlitade de externa utvecklare för att göra programmerade, medan de själva hade idéer och koncept, design och så vidare. Och Game & Watch, där är det en typisk, man ser deras bakgrund att de är duktiga på tillverkning, distribution och liksom konceptualisera det. Och då gjorde de en hel linje med de här Game & Watch som var enkla fickspel. Svartvit grafik där man tände och släckte olika, det var liksom inte som sprite som rörde sig, utan det var ytor som var tändes och släcktes. När man rörde en gubbe så släcktes den, så tändes nästa när man gick till höger och så vidare. Och det var oftast enkla spel som att släcka bränder, Mario Bros, där man skulle flytta olja eller rädda folk som hoppade från fönster om man var en brandman. Dessa var ju väldigt simpla men väldigt kul. Och i Sverige fanns ett företag som heter Bergsala, vars namn då består av de tre grundarnas efternamn, Bergsten, Sandsten och Larsson. Och de hade en hi-fi-butik, men importerade även då elektronik och hi-fi som högtalare och sånt. Så de åkte runt mycket i Asien och köpte olika system och tittade på vad det fanns. På en sådan resa så hittade de då ett Game & Watch i en butik. Köper det, spelar väldigt mycket på flyget och blir helt besatta. Sen visar det sig att det då är dimma på Landvetter som är tvungna att landa någon annanstans. Men det gör ingenting, för de sitter och spelar Game & Watch. Och de inser att det här är någonting jättehäftigt. Det här kan vi kanske sälja. Och de försöker ju då ta kontakt med Nintendo via Telex. Och det visar sig att Alga då har Nintendo-agenturen med bakgrund av de här leksakerna helt enkelt. Men de är ihärdiga. Försöker kontakta Nintendo, Ove Bergsten, och åker dit. Lyckas träffa rätt personer och få en slags första order på 10 000 exemplar. Och som en test då. Och det går ju jättedåligt, vilket kanske är lite förvånande, men det här då början på, nu är vi någonstans 81-82, och det finns ingen riktig butik som tror på det. De tycker att det är lite låga marginaler, leksakshandlarna är vana vid större marginaler, och ingen tror riktigt på det, tycker det här verkar lite konstigt. Men till sist smäller det av när Europen sänker priset. Och då tar det fart och det säljs hundratusentals i månaden alltså. Och vid det här laget har ju Nintendo inte mycket till exportverksamhet. Så Sverige är ju väldigt tidiga dels. Och dels lyckas man då väldigt bra, så att det säljs ju mer Game & Watch här än nästan i resten av Europa. Så idag när samlare då söker efter Game & Watch, så har vi haft förhållandevis låga priser, trots att det var ett högre prisutveckling på Tradera och sånt där. Så för andra europeiska samlare så är det liksom, är de förvånade över hur billigt det fortfarande är.
Men Bergsala, har de fortfarande agentur på för Nintendo eller?
Mm. Vad som hände var att det blev en slags krasch på de här Game & Watch, att från att vara jättepopulära så i princip dog de bara över någon vecka eller en period, att det helt plötsligt så var det liksom, det var folk hade tröttnat, och det hade väl någonstans hade ju Commodore 64 kommit bland annat, och det hände ju rätt mycket på början på 80-talet. Även om de kanske till exempel inte blev stora, så fanns det ju andra maskiner som Vectrex, som jag tror de inbitna tyckte var häftigt att vara en slags vektorbaserad maskin. Så det hände väldigt mycket här runt början på 80-talet med VIC-20 och sen C64. Och Nintendo var ju på gång med sin Famicom, de hade släppt den i Japan, men de var inte riktigt redo för väst än, och Bergsala tyckte jag var fantastiskt. De hade ju testat, fått se spelen och tyckte att det här var mycket bättre än något som fanns redan. Och de ville gärna sälja den, och det var nära på att vi skulle få en skandinavisk Famicom.
Och Famicom var föregångaren till den ursprungliga Nintendo?
Ja, eller det är den ursprungliga Nintendo.
Okay. Mm.
Men vad som hände var att Nintendo höll på att etablera sig i Amerika. De hade ett Nintendo för Amerika, men som hade då sålt arkadspel. Och för att sälja Famicom där, så var de tvungna att tänka om, för att i Nordamerika hade det varit en jättestor krasch 1983. Alla de här har tagit 2600, Intellivision, ColecoVision, de hade liksom nått vägs ände. Det kom för mycket spel, de hade undermålig kvalitet. Och alla hade tröttnat liksom. Man köpte billiga spel, de var inte bra helt enkelt. Och, samtidigt hade då hemdatorerna börjat växa. Commodore 64 och innan dess då de här TRS 80 och PET hade lett då till att hemdatorer, det är något som är nyttigt, det här ska vi köpa nu. Och det såg bättre ut och just då hände väldigt mycket. Så Nintendo var tvungna att tänka om. Så de gjorde mycket undersökningar och designade om den och kallade den Entertainment System istället och så vidare.
Ja. Och det är den NES, alltså Nintendo Entertainment System, som vi känner den idag, den gråa.
Exakt. Den kom då 85 i USA. Ja. Och exakt 8-bitars. Mm. Och då fick ju man helt enkelt i Sverige, fick man vänta till de hade då gjort om den här designen. Och sen var man bland de första i Europa september 86 att få då en europeisk PAL-variant av den här Nintendo Entertainment System.
Just det, för tv-systemen är ju olika. Ja. Vad heter det? PAL och respektive någonting med
NTSC. Just det, de hade lite olika upplösning och sen olika bilduppdateringshastighet.
Då kommer ju konsolspelen. Och, men samtidigt så har du då persondatorer som kommer då 64. Men min känsla är att spelen till konsolerna var mycket mer utvecklade än C64-spelen till exempel.
Ja, definitivt. Det fanns ju vissa Commodore 64-spel som verkligen pressade gränserna och var riktigt bra. Men där hade man lite samma sak som på då, de gamla tv-spelen som då kraschade. Att det kom ju väldigt mycket spel som var mindre bra också. Medan Commodore då var mer framgångsrika i Europa, så hemdatorvågen i Nordamerika mattades något av och Nintendo-manin var det som blev liksom, om man skulle spela, det var det Nintendo. Så någonstans där runt, ja, man ska säga 86-87, så var det ju helt och hållet Nintendo som dominerade. Mm. Och, det intressanta är att det var ju mycket, och jag tror också mycket var med hemdatorvågen. Det var inte alltid kommersiellt drivet. Det fanns ju tidningar med listningar, vilket betyder att man, det var mycket kommandon, man skulle skriva väldigt mycket. Det var inte bara slå igång och klicka på en ikon som det är idag, utan man skulle skriva load, stjärna, 8,1 och massa, och det var vänd på diskett och det ena med det andra. Och det fanns listningar som hemdatatidningar, när man skrev av hela sidan med massa kommandon så fick man upp något program. Mm. Så det dröjde ju lite också innan det blev fullt kommersialiserat, alltså att det verkligen var spel som såldes i butik. Och sen gjorde väl piratkopieringen också att det var svårt att tjäna pengar ibland på hemdatorerna. Även om man inte betalade en licenskostnad och det fanns ingen Nintendo som sa nej, 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 den får ni inte ge ut hos oss. Det var lite mer kontrollerat konsolerna.
Just det. Och sen så kommer Sega också någon gång vid den här tidpunkten. När lanserade Sega sin första konsol?
Sega var ju väldigt tidigt med, så om man tittar kort på Japan, för det är också japanskt företag. De hade ju något som hette Sega Game 1000, alltså SG-1000. Och de släppte rätt mycket spel, konsoler i ganska snabb takt. Och även hemdatorer också, med en SC-3000. De var ju, deras första var ju samtidigt som Famicom faktiskt. Nästan på datumet exakt. Och även om Nintendo hade lite tillverkningsproblem i början, så Sega lyckades aldrig riktigt och de försökte med olika, de kallade den Mark 3, efter då flera olika iterationer. Mark 3 blev då Master System, som jag tror fler kanske är bekanta med. Sega Master System, det var då 8-bitars Sega. Så man kan säga motsvarigheten till 8-bitars Nintendo NES då.
Men min känsla är att Nintendo och Sega tävlar mot varandra med sina galjonsfigurer ganska mycket. Nintendo har Mario, eller Super Mario, och Sonic the Hedgehog är då Segas. Alltså det är någon slags strid där.
Man kan säga att 8-bitars Sega var rätt chanslös. Så det är först på lite senare då när nästa generation, alltså 16-bitarna, kom. Och då pratar vi om slutet på 80-talet. Vad som har hänt då är att hemdatorvågen har tonat ner i USA. I Europa går det bättre för kommande år. Där släpps Amiga då också och Atari ST från Atari. Så dessa två hemdatorerna är också 16-bitare. Och de är ganska tidigt ute, alltså innan 16-bitars tv-spelen kommer. Så där finns det ju väldigt populära i Europa. Men då kommer ju 16-bitars tv-spelarna också. Och först ut är Sega. De väljer att nu vi ska vara ute innan Nintendo, vi ska etablera oss, nu ska vi lära oss av våra misstag. Så deras Mega Drive kommer ganska tidigt, 89-90. Och i början förlitar de sig mycket på arkadspel, så det är återigen de här som Space Harrier, Outrun, Super Monaco, Hang-On och allt vad det heter. Men det förändras då när de kommer med Sonic. Och mycket riktigt, han blir då som deras frontfigur. Så Sonic har lite mer attityd, lite klatschigare. Medan Mario är då lite mer tryggare, mer som något spel som lillebror kan spela. Ja. Medan Sonic kan tycka då tonåring tycker jag lite häftigt. Det är i kombination med mycket sportspel. Det kommer ju golf, fotboll, hockey, amerikansk fotboll. Sedan kommer då Electronic Arts hela sportserien med Madden, NBA, NHL och FIFA. Vilket gör att Sega får en lite mognare publik. Så även om Nintendo, som kommer lite senare då med sin Super Nintendo, kommer med jättemycket bra spel, så har Sega det här försprånget som gör att de nu ser det lite annorlunda ut från totalt Nintendo-dominans, så det betyder lite jämnare nu.
På 80-talet så kändes det som att det här med datoriseringen av samhället var någon slags folkhemstanke nästan. Och det var till och med så att man subventionerade folk som köpte en hemdator. Visst var det så?
Ja, precis. På 90-talet så kom ju, skulle PC:n in i var man sen. Ja.
Men hur tror du att det har påverkat alltså hur vi ser på datorer och hur vi ser på spel och folks kunskap om spel generellt?
För Sverige tror jag att det var jätteviktigt. Det pågick ju redan någon slags datorisering av hemmen, men just tack vare subventionerna i Sverige gjorde att det påskyndades ju. Och många såg det här i framtiden, det här är jättebra, det här ska våra barn lära sig. Och man har väl rätt stora tankar och ganska snabbt så visst, ordbehandling, man kanske köper någon sån här encyklopedia, för då CD-ROM var ju ganska nytt då, som flesta kom ju med en CD-ROM-läsare också. Men det finns ju rätt lite att göra. Internet har ju fortfarande inte riktigt kommit igång än. Vi pratar ju någonstans att 93-94 började internet mer komma in för hemmen, men det är väl först ytterligare några år innan det verkligen blomstrar upp. Och jag kommer inte ihåg vilket, det fanns något år som det blev årets julklapp, ett internetpaket. Jag tror det var lite senare, det var 98 eller 99 kanske. Så här då blir det ganska naturligt att ja, men efter de här ordbehandlingscyklopedierna, vad kan man då göra? Ja, men då är det väl kanske spel. Mm. Och så det är såklart att då mycket av PC-spelen som då kom på Amiga och Atari, de fanns ju också på PC. Mm. Men på 90-talet började PC:n accelerera lite mer. Amiga och Atari är ju lite sena med sina uppgraderingar med Falcon på Atari eller Amiga 1200. Och av någon anledning hängde de inte riktigt med på CD-ROM. Så har du ju hemdatorer i form av PCs med så kallad VGA-grafikkort och CD-ROM-läsare och ett ljudkort som har då stereo-ljud och samplingar som man kan höra folk prata. Så det här med multimedia och filmer och sådant var ju väldigt stort. Och så spelen började se mycket häftigare ut på PC.
Men apropå det så kommer det en annan typ av spel under 90-talet som då utnyttjar den här alltså 3D-grafikkorten, och det är de här FPS, first person shooter-spelen, alltså spel där man helt enkelt springer runt i realtid och i princip skjuter folk eller monster. Hur uppkom den här vågen som vi kanske fortfarande ser efter
dyningen? Så det här med CD-ROM gjorde att man kunde lagra mer data. Det var ju kanske det stora då, för att ta en bakgrund, att en diskett kunde ju lagra ungefär knappt 1,5 megabyte, medan sen CD-ROM var 650 megabyte. Så då kunde man helt plötsligt ha mer, man kunde använda mer avancerad grafik för utrymmet fanns för det. Nästa steg var då att 3D var ju i ropet här, men det behövdes någon slags hjälp att göra beräkningar och verkligen utnyttja det. Så då kom de så kallade 3D-grafikkorten. Så man hade ju redan ett grafikkort i sin dator för att datorn skulle kunna mata ut det på en skärm. Men det här då var en slags extra enhet som gjorde 3D-beräkningar. Så helt plötsligt kom ju de här då, vad de kallas 3DFX, Matrox och så vidare. Och det sammanföll ganska väl med att de här spelen hade då börjat bli populära. Det började med Wolfenstein. Och då var det egentligen bara platta figurer Så det var ju inte fulländat 3D. Men det sammanföll ganska väl när då det kom ju olika versioner av Doom och sen då Quake. Quake var ju riktigt 3D. Och så kom ju dessutom 3D-grafiken. Eller grafikkorten. Så då sammanföll allt det här att helt plötsligt att man liksom snygga roterande monster och ljuseffekter. Och det blev, även om det var relativt primitivt, så var det ett jättestort steg framåt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men som jag minns det, så man kopplade upp sig och hade sådana här LAN-fester då. Att man... Man kunde spela väldigt många, även innan internet, att man kunde spela då 8-10 personer mot varandra. Det var ju också revolutionerande, upplevde man det som.
Absolut, det var ju nätverkskorten och man hade hubbar. Det var rätt intressant. Idag är det ganska enkelt att plugga in en kabel i väggen och in i datorn och så funkar det, eller wifi eller så vidare. Men då var det mycket med protokoll och det fanns olika typer av kablar som man skulle ha rätt nätverkskabel. Mm. Så det var ju en vetenskap, men det var ju också en som gjorde att folk samlades. Det hade funnits demopartyn innan. Alltså på hemdatorn har vi sagt sent 80-tal, tidigt 90-tal på Amiga, Commodore 64. Att folk samlades för att visa upp sina demos och kreationer. Och många av de här som Dreamhack och liknande började ju som demopartyn. Att det var det primära, att de här grupperna, gräsrotsrörelse så att säga. Många av dem blev ju senare spelutvecklare för de fick väldigt mycket talanger. Men de här i alla fall mötesplatserna, där föddes ju även de här typen av LAN-party. Att det var perfekt tillfälle att även koppla ihop datorerna och spela mot varandra helt enkelt.
Skedde några övriga tekniska landvinningar under den här tiden som utvecklade spel och spelbranschen?
Ja, tekniskt har vi väl täckt in det.
Ja.
Det som kanske är intressant i parallellt med detta är ju att Sonys PlayStation också kommer 1995. Så då har vi gått från 16-bitar till 32-bitar.
Och då finns ju både Nintendo och Sega då, som har delat upp marknaden mellan sig, kan man säga.
Ja, det här går ju ganska snabbt. Vi alltså pratar om då att slutet 87 eller 86-87 kom NES, sen kom Mega Drive några år senare, Super Nintendo, och helt plötsligt 2-3 år senare efter Super Nintendo och PlayStation. Så det går ju rätt snabbt här faktiskt. Och då kommer ju Sega med sin Saturn, som inte är så lyckad, och Nintendo väntar ytterligare några år för att komma med sin Nintendo 64. Men så här på några år händer det väldigt mycket. Så man kan säga att 3D-revolutionen höll även på då på konsolerna samtidigt, även då PC var mycket vassare, men också dyrare ju såklart.
Just det. Men Sega repar sig aldrig riktigt efter det där?
Nej, Saturnen, alltså det är ju lite missbedömning, för att de har inte tänkt så mycket på 3D faktiskt. Och när då den här vågen börjar komma och de ser PlayStation, så är de tvungna att tänka om. Och det är lite märkligt, för att i arkadhallarna är Sega ledande på 3D. Där har de släppt sitt Virtua Fighter. Och där har de släppt sitt Daytona USA, vilket är jätteimponerande racing och fighting-spel i 3D. Så det är lite märkligt att de inte riktigt tänkte så långt. Men jag tror att det, antagligen så kan man spekulera att de trodde att 3D-revolutionen för hemmamarknaden låg längre bort. För det var fortfarande så pass datorkrävande och dyrt att göra. Sen gick det rätt så snabbt.
Men så nu är det Sony och Nintendo som har delat upp marknaden istället då, mellan sig, kan man säga.
Ja, precis. Ja.
Med de här nya verklighetsnära 3D-spelen så kom också en del kritik om att spelen blev våldsammare. Det kanske är enklare att se att det är våldsamt om man ser att det är en person man skjuter eller ett monster än om det är liksom bara en liten prick. Kan du berätta lite om det här?
Det roliga är ju att trots att det är en liten prick så redan 1976 när ett spel som heter Death Race 2000... fanns även en film med samma namn, den hade egentligen inga kopplingar till man snudde titeln. Redan då så var det enkla svartvita bilar som körde över folk. Och det skapade ramaskri och det blev stora tidningsrubriker. Och, så det här är egentligen något som har levt med spelen ganska lång tid, det kommit i omgångar. Under 90-talet så var det Mortal Kombat, fighting-spel, där man... såg från sidan som Street Fighter, man pucklade på varandra med lite inspiration av Ninja och Van Damme och sådant. Men vad som utmärkte spelet var att de hade väldigt våldsamma så kallade avslutningar. När energimätaren på den ena spelaren var slut, då hade den andra spelaren chans att göra en så kallad fatality, att de kunde rycka ut ryggraden eller något annat brutalt. Det var ju fortfarande rätt pixligt, men det var ju såklart ännu en chock för föräldrar och omnejd, att det var ju till för verkligen, ja, det skulle väl skapa de här, de ville väl att det skulle bli en snackis helt enkelt.
Men man gjorde väl någon slags barntillåten version av Mortal Kombat också, där det var, där man tog bort några av de här värsta grejerna.
Nintendo var ju väldigt, väldigt familjeorienterad och de ville ju gärna ha Mortal Kombat, men de sa att det här är premisserna. Så vad man gjorde var att blodet blev grönt och alla sådana så kallade fatalities försvann. Mm. Sega hade inte de här censuren, så att då blir det naturligt att de här tonåringarna, som samma som tittar på Freddy Krueger eller de här filmerna man smög hem med, vill ju såklart spela Mortal Kombat på Mega Drive.
Men var det precis som på videovåldsdebatten på 80-talet, att det debatterades i tv och vad kommer de här våldsamma spelen leda till för ungdomarna?
Det kom ju omgångar, och framförallt i USA var Mortal Kombat en stor vattendelare som gjorde att man skapade ett slags självreglerande åldersmärkningssystem. Som då branschen fick se till att driva och se till att återförsäljare eller butiker då har det här som en guidning och följer detta. Annars skulle det då bli restriktioner och lagar. I Sverige så var det väl ett litet debatt. Bland annat så när Tekken släpptes så hade ju, om det var Aftonbladet eller Expressen, hade ju tidningsrubriker med det här är de som säljer mördarspelen till dina barn. Jag kommer inte ihåg om det var exakta formuleringen, men de hade i princip passbilder på olika distributörer. Och Jonas Svensson som på den här tidningen Superpace Superpower, kommer inte ihåg om han hade bytt namn redan om det var Superpower eller Superplay, men de skulle anordna, vara med som någon medarrangör till SM i Tekken. Han drev ju lite med detta och skickade en bild när han satt på en motorcykel på någon mässa där han promotade Judge Dredd. Så han hamnade i tidningen med den bilden. Så det har varit uppe här i omgången också. Det som jag tror gav största debatten var ju faktiskt inte de här first person shooters. Även om det har varit diskussioner, och det har ju oftast kommit upp i USA när det varit olika skjutningar som man försökt hitta någon förklaring, och så pekar man på de spelade våldsamma spel. I Sverige var det ju snarare, jag tror GTA såklart har diskuterats, men Postal. Just det. Postal är en väldigt, vad kan man säga, avart. Och varje populärkultur har väl sin avart som försöker pressa gränserna. Det är ett väldigt taffligt spel. Man är en slags brevbärare som löper amok. Och det är ju rätt mycket... sättet man kan göra saker på är rätt... Ja, inte så kul helt enkelt. Och det gick ju faktiskt till domstol i Sverige. Men det friades ju slutligen på just på att det var ju en... alltså helt enkelt som en kulturform. Alltså det var ju
Men man betraktar dataspel som konstnärligt verk.
Ja.
Och då ska det ganska mycket till innan man kan fälla det.
Ja, exakt. Nu är det väl inte så mycket längre. Nu har vi börjat komma till ett... Det beror väl på mycket att de som växte upp med spel är de som kanske är på andra sidan nu också. Kanske har mer förståelse för vad som är... Postal var ändå en... Det såldes ju väldigt få exemplar, men fick väldigt mycket uppmärksamhet.
Liksom svenska musikbranschen så hör man ju oftast dataspelsbranschen ligger väldigt långt framme. Men hur ligger det till egentligen?
Vi är ju väldigt stora. Och om man skulle breda ut sig lite då och börja tidigt för att lägga en sån grund. Redan på tidigt 80-tal så fanns det ett företag som heter Intron som gjorde spelet Videopack. En konsol som Philips gav ut. Och de portade alltså även stora spel som Frogger till den plattformen.
Så vad innebär det att de portade det?
De tar då ett arkadspel och så gör man en version då till, i detta fallet Videopack, men det kan vara då andra plattformar. Jag tror man ska väl gå fram till 1985 så hittar man väl något mer väldokumenterat exempel på faktiskt någon internationell hit. Och det är Fairlight till ZX Spectrum och Bo Jangeborg som låg etta på Englandslistan. Och det är väl något man kan jämföra med liksom Roxette eller Ace of Base som hade då listframgångar helt enkelt. Att då har man någonting som man verkligen kan liksom styrka att det här är big. Men sedan är det väl 91 gör ju Team 17 som är mestadels svenska Alien Breed. Och Pinball Dreams kommer 92 av Digital Illusions. Så därifrån bara exploderade.
Det måste ju finnas en hel del utbildningar idag som inte fanns på 80-talet. Hur lär man sig bygga dataspel?
Ja, det är väl intressant för att på 80-talet så... var det den här hemdatorvågen. Du fick en hemdator i hemmet och du kunde börja knappa basic. Men i princip så var det här en bok med instruktioner. Nu får du lära dig själv och testa dig fram. Så många var ju självlärda med hjälp av de här böckerna. Och så gjorde man då sådana här demos eller enklare spel. Och det frustrade såklart en väldigt stabil grund med oerhört talang. Men nu idag när branschen är väldigt mogen och man har väldigt stor bredd och väldigt mycket olika företag, då är det ju en helt annat krav på antal som behövs för att göra det här. Vi pratar ju om nu är det flera tusental som jobbar med spel. Och utbildningarna har ju då gjort någon slags fundament och blivit väldigt viktiga faktiskt i för att svenska spelutvecklare ska kunna växa. Så idag finns det ju yrkeshögskolor och universitet med spelutbildningar. Och det är i Gotland, där är Stockholm, där är Skövde... Förlåt, där är Malmö, där är flera håll i landet. Så vi har en väldigt, det är en väldigt tacksam att det här började då, den här grunden började komma då under slutet på 2000-talet och det har hjälpt oss väldigt mycket.
Mm. När man ska bygga då ett spel från grunden eller en uppföljare kanske för den delen och ska sätta ihop ett team, vilka olika yrkesroller eller kompetenser behöver man då?
Det här börjar på omfånget på spelet. Faktum är att det roliga, man kan fortfarande idag göra spel på ganska få personer tack vare att använda spelmotorer och liknande, att man inte behöver göra allt från grunden. Men om vi ska liksom generalisera lite och vi tänker på en lite större produktion, då börjar man oftast med någon slags koncept. Man utforskar vad är det vi ska göra, försöker visuellt få något mål och börja på tidig design. Så då har du någon slags koncept, alltså grafiker som är konceptare, designer som då ska göra någon slags spelsystem och en producent som ska hålla ihop viljan och visionerna då. Sen börjar du då såklart skapa detta, du behövde programmera som knappar kod och gör spelet. Det är oftast mycket projektledning så man kallar dem development directors och development managers som då schemalägger och ser till att olika discipliner och områden att det täcks liksom, vad ska vi bygga, hur ska vi bygga det?
Men det känns som att de senare åren med stora spel i alla fall, man satsar mer på skådespelarna också, alltså röstskådespelarna för att läsa in.
Ja visst, det är ytterligare en intressant, där har du ju en förlängning med röst och motion capture, alltså att man fångar någons rörelse. Så att till exempel sportspelen är ju populärt att man använder sportskärmar för att fånga liksom rätt touch på det, men även då actionspel, att hur man rör sig, hoppar och allting. Så då har du ju liksom ytterligare en, sen har du en annan avart, det är ju, eller avart men förlängning, är ju även community och drift och marknad. Och då handlar det om att dels såklart förlägga och sälja spelen, men sen har det även då blivit så att spelet blir mer som en tjänst, att det kommer uppdateringar, det kommer nya kartor eller kommer nya figurer eller vad det kan vara, man fixar något baserat på feedback, att det här gillar vi inte, så balanserar man något i spelet. Så även själva sig driften med dels rent tekniskt att operationellt hålla igång det med servrar eller vad det kan vara, men sen även det här med community och diskutera, att, alltså man har en dialog med spelarna. Sen det kanske det allra viktigaste som man inte ska glömma bort nu, som jag kanske inte har nämnt, är ju det man kallar quality assurance, QA. Eftersom det här är ju en interaktiv grej, man är ju inte bara beskådare, utan det ska ju funka när man kontrollerar en figur eller en bil eller vad det kan vara, skepp eller allt möjligt. Det rör sig på skärmen, så man måste hela tiden testa hur funkar det som ska och alla tänkbara scenarion. Så QA är väldigt viktigt att kvalitetssäkra spelen.
Att utveckla ett nytt spel är ju en mångmiljoninvestering. Och samtidigt så kommer kanske inte det färdiga spelet förrän 2-3 år senare. Hur ska man kunna veta vad folk vill ha om 2-3 år?
Alltså det är jättesvårt. Dels ska man kolla på lite vart det är på väg. Vad kommer vara de nya plattformarna? Vad kommer Sony, Nintendo och Microsoft göra såklart? Mm. Titta på trender och så vidare. Om man kollar såklart vad spelare tycker, men det här är ganska svårt, för att det är lite sådana här klassiska häst och vagn. Man frågar, hur kan vi göra det bättre? Jag vill ha en snabbare häst. De säger ju inte att jag vill ha en bil. Så det svåra är ju att hitta det där som inte finns. Kan det vara hur man spelar, eller kan det vara liksom hur själva spelet i innehållet i det och så vidare. Jag tror vi med på DICE så kom ju Battlefield 1 förra året, och där gick vi emot trenden när alla gjorde spel med framtidstema. Så gick vi tillbaka till första världskriget, och där hade vi tur med tajmingen, att man märkte att spelarna började lite tröttna på att det är framtid igen. Det är ju en helt annan värld idag också med livestreaming och Twitter och allt vad det är, att det är så mycket brus där ute idag, så att vara unik och stå ut är ju en annan sak. Att titta på alla mobilspel, det släpps ju, senast hörde jag att de 200 spel om dagen, det är säkert ännu mer nu. Att vara en av 200, antingen måste man ju vara väldigt nischad, speciell, ha något varumärke som folk känner igen, något alldeles unikt, men ändå lyckas bryta igenom och säga, hej, våga testa det här är helt nytt. Det är ju jättesvårt.
Har du någon aning om siffrorna, alltså konsolspel, PC-spel i jämförelse med mobilspel, alltså hur stor del av marknaden det är?
Det där varierar lite beroende på hur man mäter det och vem man frågar. Mobilspel har ju växt oerhört mycket, och om det inte redan har blivit största, så är det på väg att bli den största.
Apropå Battlefield som du nämnde innan, och i konkurrenterna Massive Entertainments Tom Clancy's Division, så känns ju det som ganska manliga spel. Att man går runt i antingen då första världskriget eller någon så här framtidsdystopi och skjuter folk och samlar ihop utrustning. Finns det något intresse att bygga större spel av den typen som skulle locka mer kvinnor? Eller jag kanske bara har fördomar. Det kanske är jättemånga tjejer som spelar de här spelen också.
Ja, men jag tror det är det är klart, just spelen du nämner, de har absolut en ganska hög andel manliga spelare. Däremot så är det mer och mer kvinnor som spelar, och man har väl lite viftat och sagt, ja men de spelar den här typen av spel, som Sims och så vidare. Visst, det kan stämma, men tittar man överlag så är det väldigt hög andel på flera andra spel också. Och det även sett i ålder så är det blivit mycket bredare, och det är just för att de som började spela på 80-talet har fortsatt att spela, så de har ju drivit upp medelåldern också. Även om det kommer nya spelare som växer upp idag. Så det finns ju en väldigt stor bredd åt alla håll och kanter. Och vad det har gjort är att det har öppnat upp för nya typer av spel. Man kan väl säga två saker. Att dels såklart den här nya publiken, de har ju kommit in genom nya typer av spel. Men de här nya typerna av spel har ju möjliggjorts genom att digital distribution eller mobilspel, alltså andra plattformar. Tidigare var det i princip gå till butiken, köp ett spel på hyllan, gå hem och spela det. Vilket gjorde att det var en värdekedja med utvecklare, förlag, distributör, återförsäljare som i princip krävde att ett spel skulle vara liksom erbjuda, ha ett visst värde för att det skulle fungera i den typen av värdekedja. Medan då när det går digitalt då kunde man erbjuda mer andra typer av upplevelser som är mindre och kanske billigare eller free to play eller som är.
Men du också kan tänka mig att det är enklare att testa nya koncept också.
Absolut.
Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, men är det någon så här central aspekt av dataspelens utveckling i Sverige eller generellt som du tycker att vi helt har missat eller någonting du skulle vilja tillägga?
Alltså inte direkt. Jag tycker vi har både högt och lågt inom historik och allt möjligt. Man kan väl säga att vad har gjort Sverige bra då? Vi har den här bredden och vi har de här utbildningarna såklart som är då viktiga. Men jag tror vi har haft ett tekniskt kunnande som har varit väldigt, väldigt viktigt. Vi har varit väldigt tidiga ute med hög verkshöjd. Så att det vi gör håller hög kvalitet, allmänt hög kvalitet. Vi kanske inte alltid är bäst i världen, men förhållande till hur litet Sverige är egentligen så måste man säga att vi kan verkligen vara stolta faktiskt. Och vi är väl rätt ödmjuka och kanske lite, ja, det här får tala för sig själv, men medan då andra då, amerikanerna är rätt duktiga för att bygga stories kring det liksom. Men tittar man på det så, ja, vi ska vara väldigt glada faktiskt. Det är rätt otroligt.
Mm. Då är jag också lite stolt även om jag inte jobbar med dataspel. Jag bad ju dig att göra en topplista över dina tre största spelupplevelser. Och det kan gälla alla tider och plattformar.
Det är en klurig grej. Alltså, nummer ett är väldigt lätt. Ja. Det är Tetris.
Ja.
Tetris är framförallt den här på Game Boy. Det är något man skulle kunna ta med på en öde ö och så bara spelar man det om och om igen. Det är någon slags meditation med det. Ja. Jag tycker det håller än idag. Jag återkommer till det alltid någon gång per år. Och det är riktigt bra. Sen är det lite mer varierande beroende på humöret. Och jag har försökt, det är jättesvårt att välja ut. Just idag tänkte jag mycket på gamla Monk Island 1 och 2 bara för jag börjat spela ett spel som heter Thimbleweed Park. Och då associerar jag tillbaka mycket till det samma kreatör bakom de spelen nämligen. Skyrim är ett annat jag har ägnat väldigt mycket tid i. Som ligger ganska färskt i minnet för jag spelar om det igen. Och det är en slags fantasyspel där man är in nästan lite nordisk värld. Så mycket is, skog och man utforskar en slags fantasymiljö. Sen finns det många andra, så Super Mario Bros. 3, Sonic 2, Fantasy Stars-serien, Final Fantasy. Jag skulle kunna nämna hur många som helst. Det är ganska lätt att liksom göra de här 10 bästa, men det är svårt att verkligen koncentrera det. Så man kan ganska säga Tetris bara.
Ja, men jag noterar Tetris, Monk Island och Skyrim.
Ja, vi kan väl säga dem idag i alla fall.
Ja. Mm. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om helt utanför din egen kompetens kring dataspel?
Jag tänkte på förhand wrestling faktiskt. För det är en ganska sån rolig grej. Jag har själv varit lite inblandad i det och varit dummare i wrestling. Men det är en sån här värld scen som har börjat dyka upp lite mer i Sverige. Som är en ganska konstig avart från den här liksom varietén och i USA. Men som har blivit någon slags kommersiell. Men är lite underground i Sverige fortfarande.
Hälften sport, hälften cirkus.
Ja, precis. Ja.
Men vi kanske totar ihop ett avsnitt om wrestling då. Martin Lindahl, tack så jättemycket för att du ville vara med.
Tack.
Martin Lindahl om dataspel. Eftersom Martin listade sina topp 3 spelupplevelser får väl jag också göra det. Okej, här kommer de. Donkey Kong Jr. På Game & Watch någon gång 1982. Prince of Persia på Mac runt 1990 och Gran Turismo på PlayStation någonstans runt 98-99. Som ni märker är jag väldigt up to date. Om ni är intresserade av Martins böcker hittar ni dem hos nätbokhandlarna och är du intresserad av allt du vill att veta så kan jag tipsa om vår 5-minuters version som kommer ut 2 gånger i veckan. Den ligger på en separat feed på alla ställen där du också hittar den här podden. På återhörande! Yeah.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.